Månadens ansikte är ingen mindre än drottning Silvia. Jag besökte hennes kontor på slottet och hon berättar då precis hur hon ser ut förstås. Och just nu är drottningen också aktuell på skånsk mark. Den 12 februari inviger hon Malmö Open som idrottstävlingens beskyddare. Klockan 8.50 på morgonen håller hon ett kort tal och gör första nedsläppet i Rosengårds ishall i Malmö. Genom åren har drottningen besökt ett antal Paralympics och engagerat sig för funktionshindrade barn och idrott. Och hon har märkt en förändring.
När jag tittar tillbaka på, ska vi säga 25 år, då hade jag skett en stor förändring. Och särskilt också när det gäller uppmärksamhet, när det gäller funktionshindrens situation, men också när det gäller sport. Och där har jag verkligen försökt att engagera mig och stödja och vara med. Så jag besökte Barcelona Handicap-olympiaden och jag har varit i Innsbruck på två paralympisk. Och jag har verkligen försökt att aktualisera den här frågan och visa hur viktigt jag tycker det är och att vi alla ska visa vår intresse och stöd också när det gäller de handikappade och handikappsport och överhuvudtaget göra livet lättare för de funktionshindrade.
Kommer drottningen ha tid att se några av tävlingarna under helgen?
Ja, det hoppas jag. Det är alltid roligt. Det är fantastiskt. Vi var ju också i Aten och då hade jag kronprinsessan med mig. Och där har vi också besökt de olika aktiviteterna och det var oerhört spännande. Och jag måste säga att jag har en stor beundran hur de och vad de gör. Utanför deras möjligheter. Alltså, det är så stor. Och jag tycker det är underbart att se hur de klarar av det och med vilken kraft och vilja. Det är härligt.
Finns det någon sport eller idrott som drottningen själv utövar aktivt?
Ja, inte så att jag kan konkurrera med min familj. Jag tycker om sport. Jag tycker om att åka skidor, men jag är ingen. Jag är inte bra på det, men jag tycker om det. Och jag hänger med. Det gör jag fortfarande. Men bäst tycker jag om simning. Och det är ju som en fisk och tycker det är härligt. Men jag har aldrig tävlat eller så. Jag är ingen tävlingsmänniska.
Drottningen är beskyddare av Malmö Open, stämmer det? Mm. Ja. Vad innebär det här att vara beskyddare av någonting? Vad förväntas man göra då?
Ja, jag får ju många förfrågningar. Och då går vi igenom det här i planeringssammanträde. Och där har vi mycket kunskap. Alltså människor som har en stor kunskap som är med där. Och så diskuterar vi det här. Och då finns det frågor som jag gärna vill stödja, som jag tycker är viktigt och som jag tycker det jag kan göra en insats också. Och det har blivit ganska många. Men sen försöker jag också att vara med och vara aktiv och följa det. Alltså det är inte bara så att jag beskyddar det bara på papper. Jag försöker verkligen att följa, vara med, få information. Jag ber dem att komma hit och berätta innan jag bestämmer mig. Men sen också efteråt, när det har varit då, seminar, kanske medicinskt seminar till exempel, då ofta ber jag dem att komma hit och berätta hur det har gått. Även om jag var där och invigde eller talade eller något så, då vill jag gärna följa det också. Så jag säger inte bara ja för att säga ja, jag säger ja därför att jag tycker det är viktigt.
Så det är inte bara att låna ut sitt namn
Nej,
till någonting?
Nej, absolut
så.
Inte. Nej.
På Kungliga slottets hemsida finns en lång lista med ett urval av drottningens beskyddarskap, hedersledamotskap med mera. Vitt skilda saker som Kungliga Musikaliska Akademin och Svenska Arabhästföreningen finns listade. Men många har med barn att göra. Där finns Rädda Barnens Riksförbund, Första Majblommans Riksförbund, Barncancerfonden, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn och så vidare. Drottningen har ett stort engagemang för barn, särskilt barn som har det svårt på något sätt. Bland annat tog hon initiativet till att grunda stiftelsen World Childhood Foundation som ska verka för förbättrade villkor för barn i hela världen. Visst förväntas det att drottningar ska engagera sig, men det finns ju faktiskt rätt många områden att fördjupa sig i. Varför blev det just detta?
Jag tror det har blivit så med åren. Jag har mött många i den situationen i Brasilien redan när jag var liten. Och jag tror med tiden har den där önskan vuxit att göra någonting. Och göra någonting aktivt, alltså inte bara tala om det. Eller så det har vuxit inom mig, tror jag. Genom att jag har sett olika situationer, jag har mött barn i svåra situationer och så vidare. Och sen när kungen och jag gifte oss, då var han, ska säga, han var väldigt tagen av barnen som var blinda och som dök. Och det tyckte han var fantastiskt, att de kunde göra det. Och då bad han att få dyka med dem. Och det gjorde han, i barnens ö tror jag var det. Och sen när han dök, då märkte han plötsligt att han kunde inte se. Vattnen var inte klar. Och då kände han att han var osäker, medan de blinda barn som dök, de var mycket säkrare än han. De hanterade situationen på ett helt naturligt sätt. Och det gav honom så många tankar. Så när vi gifte oss så bestämde vi oss att göra en, alltså bröllopsfonden för att stödja de handikappade barnen när det gäller sport och så vidare. Och sen dess, och så har det varit. Nu är det ganska många år, tror jag, 28 år. Men sen har det inte bara varit handikappade barn. Det var ju då också utsatta barn och sexuellt utnyttjade barn och så vidare. Det är också ett stort problem som utvecklats slavinaktigt, tyvärr, över hela världen.
Media brukar ju alltid rapportera och beskriva vad drottningen har på sig. Det ska vi också göra, men först frågan som ingen annan än Trolltidningen ställer. Hur ser drottningen ut?
Hur ser jag ut? Det är kanske lite svårt för mig själv att berätta, men jag är en 65. Jag har mörkt hår, kastanjen färgat och bruna ögon. Det har jag ärvt från min mamma. Sen är det här för långt, kan man säga. Och tack och lov har jag tjockt hår, väldigt starkt hår. Så mitt hår överlever alla de ingrepp som frisörerna håller på med.
Det är lätt att sätta upp olika håruppsättningar och göra frisyrer om man har tjockt hår.
Ja, vad kan jag säga? Ja, jag är inte slank, men jag är inte tjock heller.
Just den här dagen ska drottningen vara med när kungen delar ut medaljer. Då är det dräkt som gäller. Hon har på sig en mörkblå knälång kjol och till det en figursydd kavaj som är naturvit och lite halvlång så den går en bit ner på låret. Kavajen har blå knappar, blå krage och blå manschetter och det hela kompletteras av fler blå detaljer, en blå väska och blåa skor med en liten klack och gulddetaljer. Jag undrar om det finns någon stylist eller så som väljer ut och håller reda på klänningarna så att inte samma används på två Nobelfester i rad till exempel. Men drottningen berättar att hon är mycket klädintresserad och sköter det där själv. Men har drottningen något favoritplagg?
Ja, det har vi väl alla. Mjuka tofflor. Det finns inte så mycket tid för det, men mjuka tofflor tycker jag är väldigt skönt hemma. Mitt dröm.
Nej, så mycket tid för mjuka tofflor finns det inte. Drottningens fritid är något begränsad. Hon tycker om att läsa till exempel, men säger att hon aldrig blir färdig med en bok, för det finns alltid papper att gå igenom, material att läsa in sig på inför en uppgift. Begränsad spontanitet är en av baksidorna med att vara drottning, men det finns annat också.
Det som jag tycker är svårt, det är naturligtvis när man tolkar saker man har sagt eller saker man har gjort medvetet på ett fel sätt. Det tycker jag är det svåraste. Det tycker jag har svårt med det. Jag tycker om kritik. Det tycker jag kan vara och måste vara konstruktiv. Men när det är inte på rätta grunden, då blir jag väldigt ledsen. Sen är det naturligtvis så att ibland skulle man gärna vilja gå på bio. Och då kan jag inte, därför då har vi program och det är många människor som kanske har ordnat någonting eller organiserat någonting eller förväntar sig naturligtvis att vi då kommer också. Så den där spontaniteten, det är lite svårt. Och det är klart, då måste man ta hänsyn till de människor som har ställt upp och så då går det inte att gå på bio så där när man gärna vill. Men sen finns det så mycket annat som är fantastiskt, måste jag säga. Det är en möjlighet att träffa så många människor, att tala med så många. Att lära sig så mycket också. Om jag skulle till exempel resa till Skåne. Det är ju ett fantastiskt förmån att verkligen kunna se det bästa av Skåne. Och att man vill visa det bästa. De här besökna älskar jag verkligen. Alltså det är underbart, det är fint. Det är jättefint.
Är det det som är det bästa med att vara en drottning? Just det här att man får träffa så mycket människor och besöka så mycket platser?
Ja, det är så många intressanta samtal också. Och att man kan ställa frågorna då. Och att man kan diskutera det med till exempel under Nobel med alla de personer som omger oss. Det är fantastiskt. En person som har fått Nobel därför att han är bäst. Det är otroligt. Det är underbart.
Skåne då. Vi var inne lite här. Har drottningen något speciellt minne från Skåne eller kanske någon favoritplats i landskapet?
När jag tänker så här snabbt på Skåne, då tänker jag på vilka sinner. När de flyger och det där ljudet, den där kvittret, det är så fantastiskt. Alltså jag måste säga, jag gick en gång vid ett vattenbryn där och så plötsligt hörde jag de bekassinerna. För mig är det Skåne, det kanske är fel, jag vet inte, men för mig är det verkligen Skåne. Och i stranden en gång i Falsterbo, då har jag hittat min första lilla mini-bärnsten. Det är också för mig Skåne. Vi har många vänner som bor i Skåne. Och då har vi varit där väldigt ofta då också i när det gäller jakt och privata middagar och så. Så att vi känner det ganska väl. Mitt enda problem i Skåne är ju att jag måste koncentrera mig väldigt mycket för att kunna förstå alla dialekter. Det jag känner jag villigt, det är ju lite svårt, men alla är väldigt vänliga och anstränger sig enormt så att jag kan följa.
Vi har pratat lite om det tidigare, det här att drottningen är mycket påpassad och har liksom lite speciella krav på sig. Men kvinnor i allmänhet har ju också krav och förväntningar, alltså både från omgivningen och krav från sig själv eller krav som man tror att omgivningen har, och det har liksom förändrats över tid och i olika åldrar och sådär. Jag tänkte drottningen, man ska inte tala om damers ålder, men jag tänker göra det i alla fall. Drottningen är född 43 och barnen är vuxna. Så där. Hur upplever drottningen det att vara i sin aktuella ålder med tanke på liksom krav och sådär utifrån och inifrån?
Ja, jag är väldigt förvånad. jag är förvånad att jag har hunnit bli 61. Och jag är chef. Jag vet inte, men det är så mycket som händer kring en och så jag ibland stannar jag upp och tänker, oj, är jag redan 61? Men det har ju sina fördelar också. Det behöver inte vara bara negativt. Men man ser kanske livet på ett annat sätt. Man har sin en stor paket med erfarenheter som gör att man kanske ser vissa saker lugnare. Man förhoppningsvis har blivit lite klokare. Man kan undvika vissa fel man kanske skulle ha gjort när man hade varit, om man hade varit yngre. Så på så sätt är det ju en ganska skönt tillvaro. Man har en lugn inom sig som man kan verkligen vila sig emot. Och det känns bra. Också att ge råd till andra, till sina barn till exempel. Det är naturligtvis det viktigaste, barnen. Men också till vänner och i andra situationer. Det som jag tycker är svårt ibland, det är ju att tiden. Man har känsla av att tiden rinner genom fingrarna. Förr i världen kom man ihåg, åh, sommarlov, det var en lång tid och så vidare. Men jag tror den där låten, Sommaren är kort, det stämmer mer och mer. Det bara försvinner. Plötsligt har man känsla av att det har bara varit några få dagar. Kanske det har med åldern att göra, jag vet inte. Det är många som känner det likadant, det vet jag. Men det är någonting som man måste försöka att hantera det. Det är klart, då tänker man naturligtvis på att, hur viktigt det är också att man tar allt det man vill göra. Till exempel, oh, jag skulle ringa min moster, hon är sjuk. Att man verkligen ska göra det. Att plötsligt har man känsla av att det är för sent. Då har mostern dött och har gått bort och man har missat det. Och det är någonting som jag tycker blir viktigare och viktigare. Alltså att man verkligen tar reda på tiden och verkligen gör det man verkligen önskar.
Vi sitter i drottningens kontor och pratar. Det är ett kontor som hon själv byggt upp från grunden. Silvia blev 1976 den första svenska drottningen på många år och hon hade dessutom ett yrkesliv innan hon blev drottning. Förutom att ha tjänstgjort i organisationskommittén i två olympiska spel så är hon utbildad tolk och har arbetat på argentinska konsulatet i München. Så för henne var det helt naturligt att be om en skrivmaskin när hon kom till slottet. Och till och med då var det ögonbryn som höjdes. Nu är det här förstås ett modernt fungerande kontor. Inredningen är dock inte som på Försäkringskassan precis.
Det är ljust och det är en beige sidentapet på väggarna. Och så har jag tre grupper, sittgrupper. Så det är mitt skrivrum, skrivbord med en stol och sen har jag en soffa med två stolar och sen vi sitter här intill i en annan soffgrupp.
Vilken period är möblerna från?
Och var vi sitter nu, det är 1800-talet början. Och sen kan man se att det andra är gustaviansk. Och det som jag är väldigt, väldigt glad för, det är en underbar kakelugn. Men jag har inte använt den än, men den är väldigt vacker.
Fungerar den?
Ja, den fungerar. Den fungerar.
Finns det någonting som drottningen saknar?
Ja, det är klart det finns, som jag sa, spontanitet. Det är viktigt. Sen skulle jag gärna vilja se mina syskon till exempel lite oftare. Alltså, men det går inte alltid. Men det finns program och det finns mycket som händer som gör att det inte går. Men att kunna gå till exempel bara sätta sig på gräset en gång. Utan dra uppmärksamhet. Det skulle vara härligt. Men samtidigt måste jag säga, det stör inte mig om jag går ut i stan till exempel och går och handlar. Att människorna, visst känner de igen mig, men men jag möter alltid ett sött leende eller att man helt enkelt säger god dag. Och det är väldigt trevligt. Så att, nej, det är ingenting som jag tycker det fattas eller nej.